Kapitel 4. Sovande skuggor. Trots elden som sprakade på den långa stenhärden var det isande kallt i skänkrummet. Perrin gnuggade händerna framför lågorna, men de ville ändå inte bli varma. Likväl fanns det något märkligt betryggande hos kylan, som vore den en sköld. Vad den skulle vara en sköld mot kunde han emellertid inte komma på. Det fanns någonting som mumlade i hans bakhuvud, ett svagt ljud, nätt och jämnt hörbart, men som krafsade mot hans medvetande för att få komma in.
Så du har alltså bestämt dig för att göra dig av med den? Ja, det är absolut bäst för dig. Kom, sätt dig, så får vi talas vid.
Perrin vände sig om för att se vem som hade yttrat dessa ord. De runda borden som stod utspridda i rummet var alla tomma. Förutom i ett hörn där en man satt för sig själv i skuggorna. Resten av rummet var på något sätt suddigt, nästan som en bild snarare än en verklig plats, särskilt det som han inte hade rakt framför ögonen. Han vred på huvudet och tittade mot elden igen. Nu brann den på en härd av tegel. Av någon anledning bekymrade ingenting av detta honom. Det borde det göra, men han visste inte varför.
Mannen vinkade åt honom att komma och Perrin gick fram mot hans bord. Borden var fyrkantiga. Med en bekymrad min sträckte han ut ett finger för att känna på bordsskivan. Men så drog han undan handen igen.
I just detta hörn fanns det inga lampor och trots att resten av rummet var väl upplyst var både mannen och hans bord nästan dolda av skuggorna. Det var nästan som om han smälte samman med mörkret.
Perrin hade en känsla av att han kände igen denne man, men känslan var lika vag som de saker han såg ur ögonvrån. Han var en stilig, medelålders man, alldeles för välklädd för ett värdshus på landet. Hans kläder var mörk, nästan svart sammet med krage och manschetter i vit spets. Han satt stelt på sin plats och ibland la han ena handen mot bröstet som om det gjorde ont när han rörde sig. Hans mörka blick var fäst vid Perrins ansikte. Ögonen syntes som glimmande punkter i skuggorna.
Göra mig av med vad då? Frågade Perrin.
Den där, naturligtvis.
Mannen nickade mot yxan som hängde vid Perrins höft. Han lät förvånad, som om detta var något de hade talat om tidigare. En gammal diskussion som kommit upp igen.
Perrin hade inte märkt att yxan fanns där. Han hade inte känt dess tyngd dra i bältet. Han lät fingrarna löpa över det halvmånformiga bladet och den kraftiga piggen som vägde upp det.
Metallen kändes fast. Fastare än någonting annat i rummet. Kanske till och med fastare än han själv. Han höll kvar handen där bara för att få hålla i någonting som var verkligt.
Jag har funderat på det, sa han, men jag tror inte att jag kan göra det.
Inte än. Inte än.
Värdshuset verkade flimra till och mumlet hördes åter i hans huvud.
Nej. Mumlet försvann.
Inte. Mannen log. Ett kallt leende. Du är en smed, pojke. Och en skicklig sådan, vad jag har hört. Dina händer är gjorda för att hålla i en slägga. Inte i en yxa. Gjorda för att skapa saker. Inte för att döda. Återgå till det innan det är för sent.
Perrin kom på sig själv med att nicka. Ja, men jag är Taveren. Han hade aldrig uttalat ordet högt förut. Men han vet det redan. Det var Perrin säker på. Om han också inte kunde säga varför. För ett ögonblick förvandlades mannens leende till en vredgad grimas. Men sen återvände det, starkare än förut. En kall styrka.
Det går att förändra saker, pojke. Det finns till och med möjligheter att undvika ödet. Sitt ned och låt oss tala om dem.
Skuggorna tycktes tätna och röra sig. Tycktes sträcka sig ut mot Perrin. Perrin tog ett steg bakåt så att han stod ute i ljuset. Jag tror inte det.
Drick åtminstone ett glas med mig. För de år som gått och de år som komma skall. Här, Du kommer att se klarare på allting sedan.
Bägaren som mannen sköt mot honom hade inte funnits där ögonblicket tidigare. Den var gjord i blänkande silver och fylld till bredden med mörkt, blodrött vin. Perrin tittade på mannens ansikte. Trots hans skarpa blick verkade skuggorna dölja mannens anletsdrag som en väktares mantel. Mörkret omslöt mannen som en ljuv omfamning. Det var någonting med mannens ögon, någonting som man trodde att han skulle kunna komma ihåg om han bara försökte. Mumlet kom tillbaka. Nej, sa han. Det var det mjuka ljudet inuti hans huvud som han talade till. Men när han såg mannens läppar spännas av vrede, en glimt av raseri som undertrycktes så fort den börjat, så beslöt han att det fick gälla för vinet också. Jag är inte törstig. Han vände sig om och började gå mot dörren. Eldstaden var gjord av runda flodstenar och rummet var möblerat med några långa bord kantade med bänkar. Plötsligt ville han bort därifrån, var som helst, bara han kom undan denne man. Du kommer inte att få många chanser, sa mannen bakom honom med hård röst. Tre sammanflätade trådar delar varandras öde. När en blir avklippt blir de alla det. Ödet kan döda dig, om det inte gör dig någonting värre. Perrin kände en plötslig hetta mot ryggen. Bara en kort pust, som om luckan till en smältugn hade öppnats och återslagit igen. Förbryllad vände han sig mot rummet igen. Det var tomt. Bara en dröm, tänkte han, huttrande av köld, och med denna tanke förändrades allting. Han stirrade in i spegeln. En del av honom kunde inte fatta vad det var han såg, men en annan del godtog det. På hans huvud vilade en gyllene hjälm formad som ett lejonhuvud, som om den hörde hemma där. På bröstet bar han ett siligt arbetat harnesk översållat med gyllene blad, och ringbrynjan och pansaret på hans armar och ben var smyckade med guld. Endast yxan vid hans sida var ett enkelt vapen. En röst, hans egen, viskade i hans medvetande att han alltid skulle välja den framför alla andra vapen, att han hade burit den tusentals gånger, i hundratals slag. Nej, han ville ta loss den, kasta bort den. Jag kan inte. Det fanns ett ljud i hans huvud, högre än ett mummel nu, nästan så högt att han förstod vad det sa. En man ämnad för ära och stora dåd. Han snodde runt och fann sig stå öga mot öga med den vackraste kvinna han någonsin hade sett. Han såg ingenting annat i rummet, hade inte ögon för någonting annat än henne. Hennes ögon var som dammar av djupaste midnattsmörker. Hennes hy var utsökt blek och säkert ännu mjukare och slätare än det vita sidentyget i hennes klänning. När hon kom mot honom blev hans mun torr som en öken. Han insåg att alla andra kvinnor han någonsin sett hade varit klumpiga och illa skapta. Han rös till och undrade varför han frös så. En man bör fatta sitt öde med båda sina händer, sa hon med ett leende. Det var nästan nog för att göra honom varm, detta leende. Hon var lång, mindre än en tvärhand, kortare än han. Håret, svartare än en korpvinge, hölls tillbaka av två silverkammar. Ett brett skärp av silverlänkar omgjordade en midja som han skulle ha kunnat omsluta med sina händer. Ja, viskade han. Inom honom kämpade förvåningen mot ett självklart godtagande. Vad skulle han med ära till? Men när hon sa det önskade han sig ingenting hellre. Jag menar, det mumlande ljudet tryckte mot hans skallben. Nej, ljudet var borta och för ett ögonblick var godtagandet det också. Nästan. Han förde ena handen till huvudet, rörde vid den gyllene hjälmen, tog av den. Jag tror inte att jag vill ha den här. Den är inte min. Vill inte ha den? Hon skrattade. Vilken man med blod i sina ådror önskar inte ära? En ära lika stor som om du hade blåst i Valeris horn. Jag vill det inte, sa han, fastän en del av honom ropade att han ljög. Valeris horn. Hornet skallade och det vilda anfallet började. Döden red vid hans skuldra och likväl väntade hon också framför honom. Hans käresta, hans förgörerska. Nej, jag är en smed. Hon log ett medömkande leende. En sån ynklig sak att önska. Du får inte lyssna på dem som försöker få dig att vika från ditt öde. De vill förringa dig, förnedra dig, förgöra dig. Att kämpa mot ödet kan bara ge dig smärta. Varför välja smärtan när du kan få ära? När ditt namn kan besjungas tillsammans med sägnernas hjältar? Jag är ingen hjälte. Du vet inte hälften av vad du är, av vad du kan bli. Kom, dela en bägare med mig, för ödet och äran. I handen höll hon en gnistrande silverkopp fylld med blodrött vin. Drick! Han tittade förbryllat på bägaren. Det fanns någonting bekant hos den. En morrning slet i hans hjärna. Nej! Han kämpade mot den, vägrade att lyssna. Nej! Hon höll fram den gyllene bägaren mot honom. Guld! Jag trodde att bägaren var... Den var... Resten av tanken ville inte komma. Men i hans förvirring kom ljudet tillbaka i hans huvud. Gnagande, pockande på att bli hörsammat. Nej, sa han. Nej! Han såg på den gyllene hjälmen i sina händer och kastade den åt sidan. Jag är en smed. Jag är... Ljudet i hans huvud kämpade för att han skulle lyssna på det. Han slog armarna runt huvudet för att stänga det ute och lyckades istället bara stänga det inne. Jag är en man, skrek han. Mörkret omslöt honom, men hennes röst följde honom viskande. Natten finns alltid och drömmarna kommer till alla, särskilt till dig, min vilde man. Och jag ska alltid vara i dina drömmar. Stillhet. Han sänkte armarna. Han hade fått tillbaka sin egen rock och sina egna byxor, kraftiga och välgjorda. Passande klädsel för en smed eller vilken vanlig bybo som helst. Och likväl var det nätt och jämnt att han la märke till dem. Han stod på en stenbro med låga räcken som välvde sig mellan två tjocka stenpelare. Pelarna reste sig ur ett djup som var för stort för att ens hand skulle kunna skönja någon botten. För någon med svagare syn skulle ljuset ha varit otillräckligt och han kunde inte urskilja varifrån det kom. Det bara fanns. Vart han än tittade, åt höger eller vänster, upp eller neråt, så såg han bara fler broar, fler pelare, ramper utan räcken. Det tycktes inte finnas något slut på dem, inget mönster. Och vad värre var, vissa av dessa ramper gick till pelare som absolut tycktes befinna sig direkt ovanför dem som de gick från. Runt honom ekade ljudet av fallande vatten, ett ljud som tycktes komma från alla håll samtidigt. Han huttrade. Plötsligt uppfattade han en rörelse ur ögonvrån och utan att tänka dök han ned på huk bakom räcket. Det var farligt att bli sedd här. Han visste inte varför, men han visste att det var så. Han bara visste. Han kikade försiktigt över räcket för att leta efter det som han sett röra sig. Någonting vitt blixtrade till på en avlägsen ramp. En kvinna, det var han säker på, även om han inte riktigt kunde urskilja henne. En kvinna i vit klänning som skyndsamt var på väg någonstans. På en bro strax nedanför den som han befann sig på, mycket närmare än rampen där kvinnan hade varit, uppenbarade sig plötsligt en man. Han var lång, slank och mörk och silverstänken i det svarta håret gav honom ett distingerat utseende. Hans mörkgröna rock var tätt broderad med guldlöv. Guldprydnader täckte både hans skärp och pungen som hängde vid det. Slidan till hans dolk knistrade av ädelstenar och hans stövelskaft pryddes av en guldkant. Varifrån hade han kommit? På andra sidan av samma bro dök en annan man upp, lika plötsligt som den första, och började gå mot henne. Svarta ränder löpte längs de vida puffärmarna på hans röda rock, och kring halsen och handlovarna fanns ljus spets. Hans stövlar var så fulla av silverdekorationer att det var svårt att alls se lädret. Han var kortare och kraftigare än mannen som han gick till mötes, och det kortklippta håret var lika vitt som spetskragen. Åldern gjorde honom dock inte bräcklig. Han rörde sig med samma arroganta smidighet som den andra mannen utstrålade. De båda männen närmade sig vaksamt varandra. Som två hästhandlare som båda vet att den andra vill sälja en spattbruten mär, tänkte Perrin. De båda männen började samtala. Perrin spetsade öronen, men det ständiga pålandet hindrade honom från att uppfånga minsta mummel. Däremot uppfattade han ilskna miner, hetska blickar och hastiga gester, som om de var nära att ta till knytnävarna. De litade inte på varandra. Han trodde att de kanske till och med hatade varandra. Han tittade upp och letade efter kvinnan, men hon var borta. När han åter sänkte blicken hade en tredje man slutit sig till de två första. Perrin kände på något sätt igen honom, men bara vagt, som från ett gammalt, halvt bleknat minne. En stilig medelålders man i nästan svarta sammetskläder och krage och manschetter i vit spets. Ett värdshus, tänkte Perrin. Och någonting innan dess. Någonting. Någonting som hade hänt för länge sedan, kändes det som. Men minnet ville inte komma fram. Nu stod de två första männen sida vid sida. Nykomlingens ankomst hade gjort dem till motvilliga bundsförvanter. Han röt åt dem och hötte åt dem med knytnäven, och de vred besvärat på sig, ovilliga att möta hans vredgade blick. Även om de två hatade varandra, så fruktade de den tredje ännu mer. Hans ögon, tänkte Perrin. Vad är det med hans ögon? Den långa mörke mannen började svara, tvekande till en början, men sedan med allt större intensitet. Den vithårige mannen la sig också i, och plötsligt rämnade deras allians. Alla tre vrålade i mun på varandra, var och en mot båda de andra. Plötsligt slog mannen i de mörka sammetskläderna ut med armarna, som för att kräva ett slut på det hela. Och de tre männen omvärvdes av ett eldklot. Ett eldklot som växte och växte och växte. Perrin slog armarna om huvudet och kastade sig ner bakom stenräcket. Där låg han hopkrupen medan en flammande het vindpust stötte emot honom och slet i hans kläder. En brinnande vind. Fast hans ögon var slutna kunde han se den. Se lågorna välla ut, sluka allting. Vrålande rusade eldstormen genom honom. Han kände hur den brände honom, slet i honom, försökte förtära honom och skingra askan. Han skrek, försökte klamra sig fast vid sig själv, men visste att ansträngningarna inte skulle förslå. Och så, mellan ett hjärtslag och nästa, var vinden borta. Den avtog inte. I ena ögonblicket slet en eldstorm i hans kropp. Nästa omgavs han av fullständig stillhet. Det enda som hördes var ekot av fallande vatten. Långsamt satte sig Perrin upp. Han tittade ner på sig själv. Kläderna var hela, inte ens svedda, och inga brännskador syntes på hans hud. Endast minnet av hettan talade för att det verkligen hade hänt. Ett minne som bara fanns i hans medvetande. Kroppen delade det inte. Han kikade försiktigt upp över räcket. Av bron där de tre männen hade stått återstod bara stumpar av halvsmält sten i vardera änden. Av männen själva syntes inte minsta spår. Någonting fick hans nackhår att resa sig och han lyfte blicken. På en ramp snett ovanför honom stod en grå raggig varg och glodde på honom. Nej, han tog sig klumpigt på fötter och började springa. Det är bara en dröm, en mardröm. Jag vill vakna. Han sprang. och plötsligt blev allting suddigt för hans ögon. De suddiga formerna rörde sig. Ett surrande ljud fyllde hans öron för att sedan dö ut. Och då det försvann tog skimret framför hans ögon fastare form. Han rös av kylan och visste från första stund att detta, bortom varje tvivel, var en dröm. Han var vakt medveten om dimmiga minnen av tidigare drömmar. Men den här drömmen kände han igen. Här hade han varit förut, andra nätter. Och även om han inte begrep någonting av det som hände här, så visste han att det var en dröm. För en gångs skull var denna vetskap inte till någon nytta. Han stod på en öppen plats omgiven av jättelika kolonner i röd polerad sten. Mer än 50 steg ovanför hans huvud välvde sig en kupol. Hans armar skulle inte räcka till att famna ens halvvägs om någon av kolonnerna. Golvet var täckt med stora plattor av hård ljusgrå sten, nött av oräkneliga generationers fötter. Mitt under kupolen fanns orsaken till att alla dessa människor kommit hit genom åren. Ett svärd, svävande i luften med klingan pekande uppåt, uppenbarligen utan stöd, där synbarligen vem som helst kunde sträcka ut handen och ta det. Det snurrade långsamt, som om någon vindil fått det att röra sig. Och likväl var det inte något riktigt svärd. Det såg ut att vara gjort av glas, eller kanske kristall, både klingan, fästet och parerstången. Det fångade upp det lilla ljus som fanns i salen och splittrade det i 1000 glittrande blixtar. Han gick mot svärdet och sträckte ut handen, precis som han hade gjort varje gång han varit här. Han mindes tydligt de tidigare gångerna. Fästet hängde där framför hans ansikte, inom räckhåll för hans hand. Men när handen befann sig en fot från det gnistrande svärdet mötte den ett motstånd i tomma luften. Ett motstånd hårt som sten. Som han visste att den skulle göra. Han tryckte hårdare. Men det var som att pressa handen mot en mur. Svärdet vred sig och gnistrade. Bara en fot ifrån honom och likväl lika avlägset som om det befunnit sig på andra sidan havet. Calendar. Han visste inte säkert om viskningen kom inifrån hans eget huvud eller utifrån. Den tycktes eka bland kolonnerna, mjuk som vinden, överallt på samma gång, enträgen. Calendar. Den som svingar mig styr ödet. Tag mig och träd an den sista resan. Han backade ett steg, plötsligt skrämd. Denna viskning hade han aldrig hört förut. 4 gånger hade han drömt denna dröm. Det mindes han även nu i drömmen. 4 nätter i följd. Och detta var första gången som någonting hade förändrats. De fördärvade kommer. Det var en annan sorts viskning. Han visste varifrån den kom. Och den fick honom att haja till som om en myrdrail hade rört vid honom. Där mellan kolonnerna stod en varg, en bergsvarg med vit och grå rack och så hög att den nästan nådde honom till midjan. Den betraktade honom med ögon lika gula som hans egna. De fördärvade kommer. Nej, väste Perrin. Nej, jag tänker inte släppa in er. Jag gör det inte. Han klöste sig ut till den vakna världen och satte sig upp i sin koja skakande av skräck och köld och vrede. Jag gör det inte, viskade han hest. De fördärvade kommer. Tanken fanns där i hans huvud, klar och tydlig. Men den var inte hans egen. De fördärvade kommer, broder.